Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Välkomna till Sagan om Isfolket-podden, avsnitt 59, De värnlösa. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna!
Hej Dan!
Hej!
Hej! Åh, vad vi är värnlösa och rädda och övergivna och lite förvirrade.
Ja, så känner jag ungefär också.
Ja, apropå en konstsak. Säger vi de värnlösa eller de värnlösa?
Jag tog mig friheten att använda talspråk.
Vi använder talspråk. Det här är förvirrande för mig. Jag tycker alltid det här är lika svårt.
Ja, men då slipper vi tänka på akkusativobjekt och dativobjekt.
Du pratar om väldigt mycket grammatiska saker och jag är inte med dig alls, men absolut, vi kör ablativ också.
Faktum är att jag har som regel alla poddar att alltid säga dem istället för det eller dem.
Jag är osäker på hur jag har gjort. Jag tror jag har gjort en vild blandning.
Eftersom det är ganska svårt och jag har ganska mycket manusförfattare och de inte alltid gör rätt där. Plus att man kommer undan med, man talar ju och det är talspråk, så att det fungerar typ.
Talspråk är väldigt logiskt i och med att vi faktiskt kör en podd. Och jag är väldigt glad att vi kör talspråk för att så mycket formler som vi har stött på i den här boken. Jag är så förvirrad. Och jag vill gräva ner mig i hebreiska moseböcker och allting. För holy fuck, nu tar vi oss till magi.
Ja, vi gör ju det. Och några komplicerade plotter.
Väldigt komplicerade plotter som jag inte riktigt såg komma alls.
Nej, och det känns ju som att det är en bra Margit-historia invävd i en bok som försöker föra den stora plotten vidare också.
Ja, och jag tänkte först när jag tog upp boken att det här är en typisk mellanbok. Men jag kan inte säga att det är en mellanbok heller, för den faller inte riktigt in i den traditionella mellanboksgrejen.
Det känns väldigt mycket som en bok som försöker göra två helt olika saker.
Ja.
Ska vi börja från början?
Ska vi börja från början? Och var börjar vi någonstans egentligen? Vart är vi? Vi är på Theresienhof.
Mm, och vi har Teresa som ju är kär i Erling, men oj oj.
All hjärtsmärta på en och samma gång. Men jag älskar det här för det är faktiskt fint. Och jag var faktiskt tvungen att gå tillbaka lite grann och läsa om hur Tiril och Moritz kärleksstor utvecklar sig. Och jag säger att hur Teresa och Erling bygger upp sin historia, den klingar mycket bättre hos mig, för jag får veta vad de känner, vad båda känner.
Åh, ja, men den är ju jättefin. Margit, ja, är ju bra på att skriva sånt här.
Ja, men jag hade inte väntat mig detta så här sent i berättelsen på ett sätt.
Nej, det har pågått ett ganska bra tag nu väl också.
Ja, några böcker känns som. Och ja, alltså jag tycker om Teresa så mycket. Och nu börjar Villeman och Taran bli utklasserade som riktiga karaktärer.
Ja, det börjar de verkligen. Det här är ju deras bok för första gången.
Ja.
Där de är huvudpersoner.
Och jag får säga att om jag drar en parallell till Isfolket, så är det här ett annorlunda grepp som man använder. Hon faktiskt låter alla karaktärerna i familjen få ordentligt med plats. För Isfolket så ofta det är så här, det är fokus på en person, lite fokus på de andra syskonen i skaran, men inte jättemycket. Till exempel om man tänker Ares söner, Tarjei Brand och så har jag tappat den sistas namn. Ja, du vet.
Ja. Du måste säga Brand, annars råkar det illa ut.
Brand. Men här så är det som, jag var beredd på att det skulle vara helt fokus på Dolg och Taran och Villeman skulle vara anonyma. Och som säger, det här är ju Taran och Villemans bok.
Nu håller jag ju på att titta på Stranger Things säsong 3, men jag hade väldigt mycket vibbar av Stranger Things i den här boken.
Oj, då kan man ju fråga sig, har Stranger Things kollat på Isfolket och, eller inte på Isfolket, har Stranger Things kollat på Häxmästaren och tyckte att det här konceptet tar vi?
Just den här boken också, de bara, Häxmästaren bok 7.
Ja, det hade varit intressant om de gjort det, men jag tror att möjligheten är väldigt små.
Men det här är lite Stranger Things 1700-tal.
Ja, och det är jättebra på sina ställen.
På sina ställen. Sen finns det vissa saker i boken som är lite underliga.
Ja, och jag tänker vi går in på dem mer då. Men vi börjar på Theresienhof och sen hoppar vi ju rakt in i en klassisk flashback.
Ja, verkligen. Jättelång flashback.
Ja, som går hela vägen tillbaka till bok nummer 5. Där vi igen är, Mori får svärd genom kroppen, alltid misär och ångest, och vi får hans tankar och vi är dödens rike. Eller vart vi nu än är, i någon jävla grotta.
Ja, plötsligt blir det ju extrem high fantasy här. Det här är, känns som nattens demon. Det är, plötsligt får reda på vad som händer alla människor efter döden.
Ja, Margit har ju löst detta med himmel och helvete och vad som händer. Och jag är jätteförvirrad, för nu säger hon igen att himmel och helvete är ett mänskligt påfund. Det finns bara det stora ljuset. Och jag bara så här, men nu blir det väldigt komplicerat här för en väldigt liten hjärna som på min, som läste det här sent på natten.
Ja, det finns det stora ljuset och sen finns det den konstiga grottan där ena delen är häxmästare som är fast och andra delen är en massa lustfyllda kvinnor som är fast.
Ja.
Och sen kommer det interdimensionella aliens i taket. Och så finns ett hål.
Och så har vi en dödsängel. En dödsängel.
Ja, och hålet leder ner till någonting som är otäckt jämfört med ljuset där man kan vara. Och sen finns det en hemlig ingång i hålet till ljuset också. Och sen kommer en dödsängel som vägrar vara en dödsängel, men alla ändå säger en dödsängel.
Ja, och då är frågan, om himlet är ett mänskligt påfund, hur kommer änglakonceptet in? Och jag tolkar att det här är ju liksom någon form av helvete.
Ja, men det här är väl skärselden i någon mening. Det är en grotta, det är skuggornas rike, det är någon mellanstation.
Ja, det är en klagokör.
Eller till hålets botten som är någonting annat. Och dödsängeln säger ju faktiskt att den inte är en dödsängel, men det går säkert att tänka på den som det. Men det jag funderade på hela tiden här, är vi i Isfolkets värld eller är vi inte det? Stämmer det här med vad vi lärde oss i Isfolket?
Det tog mig jättelång tid. Alltså jag bollade så mycket tankar om detta när jag läste. Och jag kan säga att jag vet inte.
Det som stämde väldigt väl tyckte jag var det här med reinkarnationen.
Ja.
Att man reinkarneras och slutstationen är ljuset. Men precis innan man kommer till ljuset så är det bara, nej, du måste vara hjälpare åt någon. Då undrar jag hur det matchar ihop då. För att bara de som nästan är färdig reinkarnerade, då verkar ju ta ett tag att bli färdig reinkarnerad. Det är de som kan vara hjälpare. Finns det verkligen tillräckligt många hjälpare då åt alla som lever?
Det är det som jag inte riktigt vet. Och sen när vi jämför det med Isfolkets värld, ja, men vi kan konstatera att Isfolks andra lydde under helt andra regler.
Ja, men de var ju också i någon mellanstadie. Så det kanske finns flera så här mellanstationer där man så att de var också, de hade inte gått till ljuset, utan de var kvar på grund av förbannelsen.
Ja, precis. Jag tror förbannelsen är liksom det här loophole som gjorde att Isfolket fick någon slags egen speciell avdelning. Men även där var ju det här med reinkarnationer. Vi såg liksom att många Isfolket har ju bevisligen reinkarnerats. Till exempel, ja men, titta på Tova, Hall, Katasol. Vi vet att det här med reinkarnation är en grej. Men som säger, finns det tillräckligt med hjälpare åt alla i så fall?
Och, men reinkarnationen matchar ju väldigt bra med isfolket.
Ja.
Men jag undrar lite om man då kommer till stråljuset. I och för sig ingen i isfolket kanske kom till stråljuset, inte ens de som inte var drabbade. För i demonernas fjäll kommer ju alla tillbaka.
Precis.
Och då kan de rimligtvis inte vara ljuset. Eller det går att komma tillbaka från ljuset. Det verkar inte så. Det verkar ju vara slutstationen.
Nej, precis. För jag menar, om vi tittar på häxmässan då. Moris far, Hadrangi Mori, kan ju bevisligen komma tillbaka. För att han är en gengångare som är fast i det här skärselden. Helga, Moris mor, kan inte komma tillbaka.
Nej, men hon var ju med här.
Ja, fast det var ju för att hon typ tog ett steg utanför ljuset för att välkomna honom in. Men hon kan ju liksom inte resa ner till jorden och vara aktiv hjälp i hans liv.
Och det tyder ju också på att man liksom inte blir upplöst i nirvana i ljuset, utan man finns kvar i ljuset på något sätt.
Precis. Och det får ju mig liksom att tänka på också gengångar som har liksom drabbats av olyckliga slut. För det har vi i den här boken.
Ja.
Som vet att man ska gå på. Hur funkar det med dem? Vart hamnar de?
Ja, men det tycker jag de definierar lite grann. Att har man någonting som inte är klart, då blir man en gengångare. Och sen måste man lösa sin gengångarproblem innan man får hamna i reinkarnationssnurran igen.
Ja, och det där tycker jag är lite orättvist. För att om det så att man drabbas av en våldsam död och så bara så här, okej, nu måste jag gå igen där så att någon kan lösa det. Men tänk väl ingen löser det.
Ja, då får man spöka i all evighet.
Ja, och det är det. Hur kan det med alla de här oväntade aspekterna finnas tillräckligt med människor för att faktiskt bli hjälpare? För det borde inte finnas.
Jag vill se ett flödesschema.
Ja.
Men tänk om man faktiskt kan vara hjälpare åt flera stycken. Då går det att lösa.
Ja, då går det att lösa. Men det verkar ju så. Det verkar inte vara så. Det verkar som alla hjälper dedikerade till en person. Så vitt jag har fått det här. Om inte jag får det här helt om bakfoten.
Ja, det här kommer ju komma tillbaka i flera Margit-böcker. Så att vi kanske får ett fungerande system till slut. Men jag skulle vilja se ett flödesschema över hela. Hur själen går liksom mellan olika stationer.
Ska vi försöka göra det i slutet av häxmässan? Vi försöker rita upp ett flödesschema över alla teorierna. Och då behöver ni, kära lyssnare, ni behöver påminna oss om vilka teorier vi har. Vi har teorin om reinkarnationer, återfödelse och himmel och helvete hittills. Så har vi säkert lovat något mer.
Ja, jag vill att någon sätter sig ner och gör det här flödesschemat också. Så tar vi med det. Vi kan ha flera flödesscheman. Vi kan ha ett helt avsnitt om vad händer när man dör.
Den tycker jag är väldigt intressant. För här vi får reda på att Mori, han hålls ju kvar i det här skärselden enbart på grund av att ett, han förväntas inte gå upp i stora ljuset för han har mixtrat med döden.
Ja.
Två, han får till att stanna i skärselden utan att gå någon annanstans eller utan att komma vid till ljuset eller ner i dödsriket eller upp i häxmänskör för att de vill se om det här kan funka.
Ja.
Ja, det är så här, man bara. Så det här är ett experiment.
Ja, det måste vara väldigt tråkigt att vara dödsängel.
Ja, jättetråkigt. Och med grejen är så här, jag tror Imor har ju väldigt mycket hjälp av andarna här. Men här tycker jag det är kul att faktiskt se andarna lite hjälp. För de kan hela hans kropp och typ jobba med att typ, okej, men gå, don't follow the light, Mori, don't follow the light. Men annars sitter man där så här, hopp. Ja, om det här går på röven är vi arbetslösa.
Ja, då får vi gå tillbaka till kören eller vart vi nu ska.
Ja, sysslolöshet för all evighet. Och jag vet att du och jag är inte riktigt ett fan av Anders Garn alls.
Nej.
Men jag tycker det är kul att faktiskt se dem lite sårbara. För i förra boken framstår det mest som vi har ingen koll på vad vi gör eller vem vi än tar in i vår klubb. Men nu är det faktiskt så här, ja, vi är ju arbetslösa, då är det kört för oss.
Jag undrar vad som gäller för då vattnet och luftens andar. För de verkar ha en massa andra saker att göra också.
Ja, fast de verkar inte sköta dem.
Nej, hur faller deras liksom befattningsbeskrivningar samman med till exempel de här elementarandarna i isfolket?
Ja, gud, jag vill inte ens gå dit alltså. För det känns som att så här, vad är det nu? Jag är vattnets ande, jag sköter allt vattnet. Okej, men nu är det ju uppenbarligen liksom, har ett frilanskontrakt med att du ska passa över den här häxmästaren. Japp, så det går alltså före. Japp, okej.
Men det som störde mig allra mest i hela den här episoden i den här grottan var det konstiga uttalandet om självmord.
Ja, tack!
Vad var det?
Jag har ingen aning. Det kändes så otroligt kastat upp från ingenstans. Just det här att ingen människa som begår självmord kommer att liksom, de kommer hamna i en reinkarnation där de aldrig någonsin tänker på självmord. Jag bara, va?
Ja, och kan de ta livet av sig sen då i reinkarnation 2 efter sitt självmord? De, passar, ja, de har en självmordsgaranti att de slipper det en reinkarnation. Men sen är, kan det vara dags igen.
Ja, och det känns som ett sånt jävla straff för allt de ville fly från. Får de om igen på nytt. Så jag bara, så det jag tolkar som att de får leva samma miserabla liv igen. Bara att de inte, tanken på att de begår självmord faller de inte in. Så de blir bara straffade igen.
Jag är inte säker på att de får lika miserabelt igen. Det känns ju som ett nytt slumpmässigt liv som kan, ja, gå hur som helst.
Jag tolkar det som när dödsängen, nu har jag boken uppe.
Ja.
De tvingas bara återuppleva eländet en gång till. Allt de ville fly från får de om igen på nytt.
Okej, okay, så det är ett straff. Det
var, ja,
extra olämpligt.
Eller hur? Och jag kände bara att hela mitt inre rullade ihop sig och bara typ vred sig i någon slags plåga, för det var så mycket moralism i det här.
Ja.
Och jag tyckte det var en dålig moralism som inte alls passade in.
Nej, det kändes väldigt onödigt. Och självmord är ju ett enormt samhällsproblem.
Ja.
Det är, vad jag vet, ungefär 1500 personer om året, vilket, ja, som tar livet av sig i Sverige. Och det är fler än 10 gånger fler än de som blir mördade.
Ja, och det kändes väldigt olikt Margaret att gå in och moralisera detta. Och jag tror inte det var meningen heller överhuvudtaget. Men av alla diskussioner som mår i denna hyfsat öppensinnade människa, mm, som ändå haft en djup dödslängtan, tycker att han ska ta upp med dödsängen är, men vad händer med dem som begår självmord?
Ja, det har ingen plats i den här boken.
Nej. Och,
ja, det berörde mig illa.
Ja, det berörde mig väldigt illa också. Så att det var så här, det kändes, och det kändes inte, det jobbiga var att det kändes inte som berättarrösten heller.
Nej.
Det kändes bara väldigt konstigt.
Ja, otroligt märkligt.
Ja. Annars så, om så här just Moris lilla sejour i dödsriket där, jag tycker att Margit gör en väldigt bra grej, att hon liksom, så här, ja, det har gått mycket längre tid än vad Mori känner det som. För att det hade kunnat bli väldigt långdraget detta.
Ja. En annan sak som stör mig här lite är, och det är inte bara Mori, utan det går igenom hela boken, att Tiril saknas ju. Och, ja, och det har också blivit lite för utdraget. Men det känns som att de glömmer henne mer och mer. Det finns några pliktskyldiga påminnelser om, så här, just det, vi måste rädda Tiril, men det känns inte på riktigt på något sätt. Det känns bara som författaren påminner oss om att Tiril är borta. Men det är inga så här, och det här borde jag berätta för Tiril. Nej, hon är borta liksom. Och, så här, och ingenting om hur hanterar vi Tirils frånvaro i vardagen på Theresienhof eller något så här, utan det är bara så här, det här är nästa plottpunkt, men den hinner vi inte med just nu.
Jag är väldigt glad att stå upp detta, för jag hade exakt samma känslor. Och det finns ju olika sätt att hantera såna här liksom, när folk försvinner eller saknas eller utsätts för akut livsfara. Men att alla är så här, ja, ja, och så tar vi hand om det. Men äventyr, jag bara, men alltså på riktigt, hörni.
Och det kan ju bero lite på, återigen, andarna. Att det finns två andar hos Tiril, så att de vet att här, hon lever, hon är okej. Och det förtar ju också en stor del av spänningen från den plottpunkten.
Ja, en jättestor del av spänningen. Och jag tycker det närmaste vi kommer liksom, när att de på Theresien faktiskt säger att det här är, vi måste tänka bara, det är när Theresa säger så här, Tiril är min dotter och hon är faktiskt villeman, så tar hans mor också. Men det är ju bara för att de ska få följa med på äventyr som hon tar upp det. Så jag bara så här, okej, okay, för det är alltså bara så här, vi måste få liv i Mori, ja. Nu har vi fått det. Ja, men bra, då tar vi lite lugnt, så åker vi tillbaka till Theresien och får chilla innan vi ber sig på nästa grej. Man bara, ja, fast alltså, nog för att andarna är med, men alltså de vet att de kan de aktivt hindra folk från att döda Tiril? Det kan de ju inte, det vet ni. Det vet ju Mori om.
Ja, det känns lite som att Tirils spelare inte kom till det här spelmötet.
Exakt så. Och det känns som att spelarna bara, kom ihåg att ni har faktiskt en vän som håller på att dö och som är rätt viktig för plotten, som varit huvudperson i de typ 3-4 första böckerna.
Just det.
Den lilla detaljen. Men jag är lite besviken på det. Och framförallt så spelar det här in på mig som så här, Margit är duktig i den här boken att ta in så här att, ja, men Theresa får gå hemma och liksom, för att hon är kvinna och liknande. Och liksom, jag tycker om att Margit tar upp det. När Tiril saknas, och det är inte en större grej, det blir så här väldigt mycket damsel in distress, som du säger, plotline som måste lösas. Och jag tycker inte om det.
Nej. Apropå damselindistress så reagerar på en grej senare i boken, men jag ska försöka komma ihåg den.
Yes. Så, men Mori är där i dödsriket, allting är dåligt och miserabelt. Och så blir han antat av de här begärets och lustans, I really don't know.
Det kändes förut också som Stranger Things där, när de zoomar ut och liksom världen försvinner och man är i det där svarta utrymmet. Det var väldigt mycket den här grottan.
Ja, och grottan är väldigt kul. Det var en kul sak jag tyckte med grottan var faktiskt att vi fick träffa häxmässarnas kör. Och det blir så här återseende, så här, vi träffar Gissur igen, vi träffar Sira Eikur, Jonsson är från Kirkeboll. Alltså,
ja, det var det, bra.
Det tycker jag var väldigt bra. Det tycker jag var väldigt bra också, att vi får se vilka som är med här, att det är liksom över hela världen, det är Native Americans, det är doktorer, det är västerlänningar, och att Mori sätter punkter på det här som jag tänkte på, att men då måste det finnas många läkare och forskare, för alla de som är med i häxmänskan är de som vill övervinna döden.
Ja.
Och det är jätteintressant.
Ja, det är bra när så här, Margit besvarar FAQ-frågor.
Ja. Och sen efter det så är vi tillbaka i, vi är tillbaka på Theresienhof, en kortis och Theresas så här. Ja, jag vet inte vad, känslogrej. Och det är fint, för det är liksom en, det är lite verkligt i allting. För sen blir det full fart igen när de kommer, när Dolg och Erling och de kommer till byn och ska försöka hitta Mori.
Ja.
Och begravningen.
Ja, det känns som att bli lite pilsnerfilm av det här.
Ja, tvivlade vi någonsin på att det här inte skulle gå?
Nej.
Nej.
Det hade ju varit ganska intressant drag att göra en plotline. Mori är död i två böcker. Och sen bara, han var faktiskt död.
Det hade faktiskt varit lite intressant. Sen tycker jag om, jag tycker om att det beskrivs så mycket liksom att hur Mori vaknar upp och att det liksom parallellt vävs in med liksom hur han ser det från dödsriket eller ja, grottan. Ja. Det tycker jag om. Och att så här, vi får se hur den här faktiskt safiren fungerar.
Ja, lite för bra.
Väldigt mycket för bra. Arnar, du precis som jag ett overpowerat level 30 item som kommer in aldrig på level 10?
Ja.
Ja.
Speciellt när den helt plötsligt kan öppna dörrar.
Den kan göra allt som Dolg ber den om, så länge det är för ett värdigt syfte. Jag bara, men ett värdigt syfte skulle vara att ge mig mat.
Nej.
Upp, jo.
Ja. Nej, det måste nog vara lite godare än så.
Men om jag svälter och vill ha mat.
Men det kan så här typ, åh, Rädda Barnen behöver pengar, då löser Safiren det.
Ja, och det är det så här, det känns som att det inte finns några klara begränsningar på det här. Och i kombination med andarna, som tack och lov är väldigt osynliga i resten av boken, så blir jag lite orolig.
Ja.
Jag blir väldigt orolig.
Speciellt när den heliga solens ordens enda trollkunniga person konstant misslyckas med allt han gör.
Alltså gud, jag har inte ens orkat tänka på den här solen i den här boken, för jag bara så här. Nej, och framförallt också så började jag garva när dödsängen bara, hela solens orden är väldigt farlig även för oss. Jag bara, hur då? Hur är den farlig för er? Ni är övernaturliga varelser. De är en hittepåriddarorden som inte kan någonting. De är så jävla buskig så de får kling och klang i Pippi Långstrump att rådna över sin egen kompetens.
Och sen känns det ju att, varför vet inte dödsängen varför de är farliga?
Nej.
Utan de är bara farliga för att det stod på ryktestabellen.
Ja, och det känns som att de var farligare förr. Om man tittar på, ja, men när Mori och de sedan tar ett tur med saker, så känns det som att det här är en orden som lever på att de en gång i tiden hade liksom väldigt coola personer, typ som Thomas och Torquemada och den Guillermo den onda av Nepal i sin orden. Alltså folk som verkligen hade ordentligt med push bakom sig.
Ja.
Och sen bara så här, ja, men hur är det idag? Nej, men de var farliga då, så är de nog farliga idag igen.
Ja, och samtidigt vet de ännu mindre om vad de själva sysslar med än vad Tyril vet.
Ja, jag hade nog varit mer okej med dödsängen bara, hela solens orden, den kommer ni klara. De har lite, de tror att de ligger steget före, men ni ligger faktiskt way före. Det hade ju förstört mycket av plotten, som att hela solens orden är en ond kraft. Men å andra sidan, jag tror inte det är någon vid det här tillfället i läsningen som tror att de hela solens orden är en kraft att räkna med.
Nej. Nej. Vad har de gjort på alla sina sammankomster i alla dessa år som har lett dem så här kort?
Ja, för de pratar om, men vi har kunskapen. Men vad har ni för kunskap? Ni är en bägare. Ni har inte lyckats tolka någonting. Och ni har inte ens lyckats komma med egna slutsatser om vad det här kan gälla. Ni är liksom bara så här, vi har kunskapen. Vi gör inget med den, vi analyserar inte den. Vi letar på fel ställen.
Ja.
Och liksom, med tanke på hur lätt liksom Mori och Dolgo till snubblar över saker som är så här, oj shit, det här är uppenbarligen ett plot item. Så känns det som att hela solen inte letar tillräckligt bra.
Ett problem verkar ju vara också att när någon stormästare faktiskt får reda på någonting, då gömmer de det på något obskyrt ställe som ingen hittar förutom fienden.
Ja, vilket också känns så här, men för i helvete hörni. Regel nummer 1 i plottgrejer, sprider till andra spelare.
Mm, de skulle behöva ett intranät.
Ja.
De kunde skriva upp saker.
Mm, bara, kom ihåg, idag hittade jag den här väktiga boken. Jag grävde ner den här. Det är inte borgen ni tror att det är, utan det är den gamla borgen som faktiskt ni kommer kunna hitta om ni frågar folk. Fråga folk.
Ja, jag tror att de kanske är för upptagna med så här ordensritualer och så här, mötena är mycket formaliga och grejer. Det tar upp all deras tid.
Ja, men jag garvade som sagt när jag läste det stycket och kände att det här hade kunnat göras bättre på något sätt. Och sen är Dolg så liksom klockrent bara, nej men Mori löste ju dödsriket, allting är bra. Det är så här, hopp. Då känns det som att det här, det finns ett hot i form av en odöd. Jag bara, men alltså, det här kommer ju inte, det här är inget hot längre.
Nej.
Skärp er.
Stackars vampyren, den hade aldrig någon chans.
Nej. Nej, men det var det jag kände liksom. Så här, det är något mer, det är något som jag känner av, ett hot i närheten av Dolg. Jag bara, men vi kan vi bara skärpa och se till att det här inte är ett hot. Liksom.
Vilken tur att Dolg sover med sitt kärnvapen som kan eliminera alla sådana hot.
Ja, och det är frågan så här, gör man det?
Ja, men det kanske man gör. Man, det är väl så här lite ringen-grejen. Han har den nära sig hela tiden.
Ja.
Men, Mori lever! Och yay! Det ska vi vara väldigt glada för då kan boken göra det den gör bäst.
Vadå?
Sidohistorien!
Ja, just det!
De värnlösa!
Ja, en grå fågel ropar i gryningen. Och jag får säga att mitt hjärta brister ju lite grann för Daniel.
Ja, det här är ju Margit så bra.
Ja, bygga upp den här stämningen och ensamheten och hennes desperation och sorgsnitten kan man ju ta på. Man kan skära den med kniv. Det är så fint. En tv-serieavsnitt som började med det här. Mm.
Ja, men det är stackars barn som far illa och man blir ju helt... Ja... Man vill att det ska gå bra för henne och hennes bror är död och föräldrarna är otäcka och tjänarna är otäcka.
Ingenting är bra och alltså det är verkligen så här, nej men det är ju kört liksom, man vill ju verkligen så här att ja, det här, det blir bra.
En sak jag blev förvånad över är att det är ju nästan ingenting nytt i den här plotten, det här har vi ju sett förut.
Ja, vi har sett det massa gånger förut.
Men det är okej!
Ja! För Margit är så bra på detta. Hon är så bra på att väva de här människorna som engagerar, som griper tag. Och så när vi får ju Daniels lilla historia och sen så blir det så här, ja. Sen blir det ju liksom verkligen så här att ja, sidospår på Theresienhof och de utplånar de här tavlorna och sen så ska de ut igen och hitta Tiril. Och så jag bara så här, men det är klart de kommer stanna här vid Daniel. Jag har ingenting emot detta. Jag vill att de stannar här, för jag vill se vad det här tar vägen. För när Margit bygger upp såna grejer, då börjar mina spidersens tingla. Jag bara, det här kommer bli en bra historia.
Ja, och även om Daniel och Rafael knappt gör någonting själva överhuvudtaget för att klara sig ur sin situation, så blir man ändå superlycklig när de blir räddade.
Ja, gud ja. Och jag blir också ny... Alltså, det är det här som är så snyggt för att Margit börjar tidigt i boken att etablera Tarn och Villemo som egna personer. Och det blir en otrolig kontrast till Daniel och Rafael sen. Och det är så snyggt. Ja. Oj, vad snyggt det är.
Ja, det är fantastiskt bra. Och man kan inte ens irritera sig på Tarn och Villemo längre.
Nej, nej, nej. Jag tycker bara de är härliga. Och jag tycker ju också om att Margit drar den här parallellen till att Tarn och Villemo har fått all Tirils livsglädje.
Ja.
I övermod, för det, jag tycker om det. Att det, liksom, de kommer det här som hintna tillbaka till någonting. För det får ju mig vid att gå, plocka upp de tidiga böckerna och faktiskt höra, ja men det var så här. Vad fint, Margit har en ordentlig tanke med varför inte alla barnen är exakt likadana och varför Dolgar så otroligt. Look at me, jag är vemodig och eterisk.
Ja, den utvalde.
Jo. Och jag kan förlåta Dolg att han är en utvald i den här boken, för här är han faktiskt mer av en storebror än en utvald.
Ja.
Så, vad tycker vi om Rabbi Etan då?
Jag gillar honom.
Mm.
Men jag förstår honom inte. Vad är det som händer här egentligen? Jag förstår ju plotten liksom, att han har blivit fördriven från sitt rättmätiga arv och lurad, och det är det vi ska lösa. Men han är ju jättekonstig.
Ja, det här är liksom motsvarande till så här, det sitter en främling i ett mystiskt hörn på ett värdshus, vilket han faktiskt började som att han satt på ett värdshus och tittade på dem.
Ja.
Men så här, varför känner han en rabbi? Varför? Det känns som att man har något purpose med att ge barnen teckningarna, och sen bara, nej, jag ville mest bara imponera på dem. Varför vill du imponera på två barn? De kanske hade kunnat lösa det här, men det visste du ju inte. Varför tog du inte själv dit och kollade upp att, att Rafael försvunnit, när du visste uppenbarligen att din... Alltså det är så mycket om och men, och kanske jag blir helt förvirrad. Han är verkligen den här myske främlingen som bara, lös mitt mysterium, ha det kött sen.
Och han har ju tillbringat några år med att vara utstött där. Eller han blev väl bortskickad ganska nyligen, känns det som.
Ja.
Men han har glidit runt på värdshus och letat efter äventyr, känns det som.
Ja, och sedan när vi liksom kommer längre in i historien, så känns det som att alla är medvetna om att ja, men det är Etan. Och alla verkar ha den största respekt för honom. Det är ingen som, han är ju inte utdriven av alla, det är bara från borgen. Så jag bara, men herregud, vad är det du håller på med? Questar du för dig själv och glömmer liksom att du har faktiskt typ möjlighet att ha ett riktigt liv? Han är uppenbarligen familj.
Ja, var är de någonstans?
Ingen aning, men döttrarna räknas ju inte.
Nej, det är förstås. Men han behöver ju ett barn, så att han går omkring och är creepy och pratar med barn för att han måste få några barn att utföra uppdraget.
Ja, det är ju att jag träffar på Tarn och Villeman som saknar konsekvenstänkande.
Ja, perfekta barn för uppdraget.
De bara, klart vi går in i den här trädgården. Oh, kolla mystiska föremål. Nej, men den visar vi inte för någon. Hej då, ha det bra. Wee!
Men han var ju väldigt konstig.
Ja.
Och vad hade Moseböckerna med någonting att göra?
Jag vet inte riktigt, men jag vill ju rota vidare i dem, för att jag svalde det med hull och hår och bara, coolt, trollformer på hebreiska. Så jag, alltså, och grejen är det här att om det var så att han behövde ett barn som kunde tas in i ett smalt utrymme, jag bara, men hur... Och det känns som allting som de upptäckte, det hade han koll på. Bara, det fanns ju en källargång här nere som murades igen, så den behöver vi ta oss in i. Ja, men ta med dig prefekten, några män, och bara säga att vi ska gräva upp det här. Hur svårt kan det vara? Prefekten är uppenbarligen på din sida från början.
Ja. Det kändes lite som det här var ett scenario som krävde att det kom några äventyrare dit.
Ja.
Gud, jag refererar till rollspel hela tiden. Om ni undrar vad rollspel är, så lyssna på våran podd Hard Nerd Café, där vi faktiskt förklarar det.
Ja, och det känns väldigt mycket som att med Etan försöker Margit dels få in ett litet nytt element, så inte bara är kärntruppen, för de måste faktiskt ha ett incitament för att börja rota det här på ett mer liksom konkret sätt. Men också så känns det som att hon försöker med Etan ett tag skapa att, är han god, är han ond, har han gett barnen några mystiska ritningar som kommer öppna en port till helvetet, eller vill han bara hjälpa dem?
Ja, tror du Etan kommer tillbaka?
Jag tror inte det.
Tror du Moseböckerna kommer tillbaka?
Jag hoppas det.
För om de inte kommer tillbaka, då känns det lite grann som att det här råkade vara det Margit läste på om, just för att det var intressant.
Ja, och jag kan verkligen tänka mig Margit tittande och tycka, gud vad fräckt, det här skriver vi in i boken. Och jag är helt okej med det. Men med tanke på att det tar så otroligt mycket liksom tid att liksom för Villeman och Taran och för Rafa, liksom att så här, det här är någonting vi har lärt oss, vi kommer ihåg det, där vi lagt tid och energi på. Att det inte skulle komma tillbaka igen känns helt ologiskt. Jag hoppas verkligen att det dyker upp igen.
Och varför skulle Rafael lära sig det här?
Det känns också lite så här konstigt. Det känns som att det var någonting som började där.
Det är men... så han tar kontakt med barn. Typ. Så, hur ska du få lära dig något spännande?
Men Dan!
Ja, det känns så. Sen till tjejerna får de så här bok 9 som ingen tror har någon betydelse.
Ja, men det är också här...
En annan episod i boken som känns jättemycket som att det var någonting som hände i Margits liv när hon skrev den, det är ju den här diskussionen om lycka.
Ja.
Att det är någon av Margits barnbarn kom och hade precis den konversationen med henne. När hon satt och skrev typ.
Ja, men det känns som att här blev det väldigt så här anekdot från Margits liv som faktiskt vill lyfta upp. Och det känns fint. För det passar ju in med Teresa går runt och bara så här, all känslorna på en och samma gång, hur hanterar jag det här? Och tar han bara lyckans, vad var det hon sa, lyckans, måste jag slå upp det här bara för det, för jag tyckte det faktiskt var lite fint. Lyckans kusin heter Lättnad.
Jaha.
Och jag bara, oj, det var lillgammalt av Taran. Men samtidigt så här, ja. Och jag tycker om, som du säger, att det här är förmodligen någonting från Margits eget liv.
Mm. Ja, vi går vidare i handlingen. Var är vi någonstans?
De inser liksom att okej, barnen och Teresa fick ju följa med på den här turen. Det är bra, men nu måste de hitta de här körsvännen, alltså de som tillfångatog Tiril, knuffade Ärlingen för ett stup och kivade Mori, alltså knivhög, nej, svärdshög Mori i magen. Men då kan de inte ta med sig barnen. Så då lämnar han barnen hos Teresas folk hon känner löst, deras som är Vrinebörs på i Fältskirch.
Ja, men innan vi kommer dit så är det en passage i boken som jag tycker är ganska talande för häxmästaren så här långt.
Okej, hit it.
För här, nu ska vi ge oss av. Och jag läser från sid 106. Så det var en stor skara ryttare som lämnade Teresenhof på förmiddagen nästa dag. Mori, Erling, Teresa, de tre barnen med Nero, men han red inte. Kejsarens fyra soldater och de två drängarna. Teresas gamla kammarjungfru fick stanna hemma, men en bekänt ville hertiginnan ha med och en yngre jungfru som heter Edith. 14 människor, 18 hästar, varav 3 packhästar, en extra detir och en hund. Samt, icke att förglömma, Moris följeslagare. Läromästaren, desillusionen, tomheten och Hadranga Mori, luften och vattnets andar. Dolgs Eleveva och många andra skyddsandar var en tillhörande människor som var med. Det här är alltså 30-tal varelser mot 4 körsvänner. Hur ska det gå?
Det kommer gå på röven för körsvännerna.
Ja, och de har så mycket hjälp hela tiden.
De har så jättemycket hjälp. Och å ena sidan tycker jag att det är bra att de har så mycket hjälp, med tanke på att då kan jag släppa det här med att, men har ni glömt faktiskt Tiril? Liksom, det hade de gett ut med typ 3 personer och bara så här, men ni tar inte det här på allvar. Tiril är försvunnen. Men samtidigt så här, det är inte ens en sport längre.
Nej. Däremot så skiner det igenom direkt nästan Margits ständiga förmåga att lyfta fram bikaraktärer. Att vi får lite grann, vi får namnen på båda drängarna efterhand, vi får den här kärlekshistorien mellan Edith och Bernt.
Mm-mm.
Och bekänten har till och med han en liten personlighet. Så det är bra.
Ja, och vi får liksom så här, Teresas gamla kammarfru, hon är för gammal och trött nu. Så bara, just det, man kommer ihåg henne, hon var ju med liksom när Tirils liksom förflutna avslöjades. Man blir så här, man är duktig på de här små detaljerna som får en att liksom tänka till och minnas personer.
Ja, återigen får vi inte glömma Neros små eskapader hela tiden.
Ja, gud. Alltså när han började bråka med hunden där på Vrineburg. Jag blev så glad över ett samtidigt. För jag var så här, så typiskt Nero. Han hade ändrat sig någonting. Han är fortfarande samma glada, härliga, underbara, fluffiga Nero.
Fantastiskt bra.
Ja. Men jag håller med. Det tillfället, liksom, den passagen är verkligen så här, ja. Vi vet att det här kommer gå bra.
Ja.
Mm.
Så det går bra. Så kan vi hoppa över den.
Ja, men Daniel på Vrineburg mot Taran, eller med Taran och Villeman. Och det tar ju ungefär 2 sekunder innan de listar ut att det är någonting här. Det är något som inte stämmer.
Ja, jag gillade ledtråden om göken i och för sig. Det var, tyckte jag var snyggt.
Och att de är på vinden, hittar tennsoldaterna. Liksom att, det här är en balansgång när man skriver om hur barn beter sig i böcker. För det är väldigt lätt att man hamnar i att barnen blir otroligt lillgamla.
Mm.
Men jag tycker Margit klarar av den här balansgången utmärkt.
Jättebra.
Mm. Nej, men hon balanserar upp det med liksom att Taran och Villeman har den här livsglädje. De är äventyrslyssna, de är busiga. De är också otroligt smarta, vilket verkligen visar att de är Mori och Tirils barn. Liksom hur de bemöter Daniel som är en sån här skygga människa. De är inte bara så här, nej, du verkar tråkig, vi drar.
Nej.
De verkligen frågar henne och säger, ja, men du får inte gå ut, vi kanske kan kolla på dina klänningar istället.
Och sen bara se hur Daniel lyser upp och liksom gläds åt den här, att någon visar vänskap mot den och så här, det är som
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Margit.
Det är så Margit och mitt hjärta går sönder. För jag bara älskar lilla Gabrielle. Och den betjänt kommer in och slår henne. Jag bara, men din betjänt jävel, du ska dö i ett hav av arsenik. Jag har väldigt svårt för det där. Väldigt svårt.
Skurkarna är också ganska typiskt Margit. Alla fyra.
Jag ska inte liksom, vi har sett skurkarna förut. Mm. Och jag tänker inte ens gå in och säga att det här har vi sett. Ja, men vi har sett det här förut, de är inte jättebra. Jag menar, vi har sett det här i Tirils föräldrar, vi har sett det i flera andra isfolket böcker. Liksom den onde, onde betjänten och den onda shallow kammarjungfrun Mademoiselle som inte bryr sig.
Så jag hoppades i det längsta att föräldrarna faktiskt inte visste att Rafael levde.
Ja.
För då hade de blivit mycket gråare.
Ja. Eller så här, i alla fall, jag hade kanske så här ett plott twist. Mamman spärrade in Rafael, men då baronen visste inte om det.
Ja. Eller tvärtom.
Ja, det hade, alltså, oavsett, det hade varit så otroligt plott twist. Och som sagt, det hade gjort dem lite gråare, lite mer nyanserade och framförallt hade det varit något nytt.
Ja, det hade räckt med 3 sandemoiska skurkar i huset, men det var alla var sandemoiska skurkar.
Ja. Och det enda som gör att jag har överseende med det är att Tarn och Villeman är jättebra.
Ja.
Och att det faktiskt, och alltså som säger, led honom göken. Jag fick gåshud.
Jag är lite besviken på att Tarn och Villeman inte fick lösa det här helt. Utan att Dolg vände tillbaka och sen bara, Safiren löser allting.
Ja, men sen hade de, alltså, vad löste Safiren? Det löste att de fick loss Rafael.
Ja.
Och det hade de inte klart annars.
Nej.
Men sen höll han sig väldigt mycket i bakgrunden.
Ja, det stämmer i och för sig.
Han, det var ju det, han är mer storebror än den utvalde. Han bara så här, nej men vi gör det här och så tar vi oss in och... Sådär. Och sen fick ju de, Tarn och Villemo fick ju lösa museet. De fick vara de som stöttade Rafael när han fick sitt sammanbrott. Och också prata om allt som hade hänt. Så det enda som hade gjort det bättre var att, liksom, typ att Villemo bara, nej, men de där nycklarna, de tog jag från betjänten när jag sprang förbi. För jag tyckte han verkade som en rövhatt, så jag tog hans grejer.
Mm.
Så.
Men det spelar ingen roll, för Margit har beskrivit Daniels och Rafaels elände så väl att man bara blir lycklig över att de faktiskt får komma bort från den här situationen.
Ja, och jag kan inte riktigt smälta hur mycket de har ljugit för båda barnen. Daniel som att Rafael är död och Rafael som att Daniel var död. Jag bara, men alltså på riktigt?
Ja, det kändes verkligen onödigt grymt.
Ja, för det här är inte bara att de straffar Rafael fysiskt, de verkligen... De mentalt torterar honom med att hans älskade lilla syster är död.
Ja.
Och samma sak med Daniel. Det är så här, man bara, ni förtjänar att brinna i en speciell typ av det icke-existerande helvete vi tror kanske finns någonstans i Margits värld.
Och sen, vad jag förstår då, så höll de Rafael vid liv för att de behövde honom som arvtagare.
Ja, och hur hade de tänkt att det skulle gå till?
Ja, hur bra skulle han vara som arvtagare efter att bli traumatiserad hela sin uppväxt?
Ja, och det känns faktiskt som den bleka eftertankens, eller den kranka bleka, ja, det känns faktiskt som en dålig eftertanke någon gång på att just det, vi behöver faktiskt honom. För tekniskt sett, det hade varit mycket lättare att bara döda honom. Alltså ja. På riktigt. Och hur ska de göra det? De har ju sagt att han är död. Ska de bara plocka fram honom igen och bara, åh, tada, han var visst inte död.
Han lever igen, hurra. Mm.
Ja. Nej, jag förstår inte det här. Men det är typiskt Margit skurken. De är inte de smartaste knivarna i lådan.
Nej, de var riktigt urusla.
Ja.
Prefekten har vi, den klassiska polismannen som kommer in och är ganska okej.
Ja. Och jag tänker alltid perfekt som äldre, väldigt allvarliga män. Står han där med ridpisken och rödbrus och är så här, ja, det här ska bli kul att liksom ta tag i. Och jag tror ju helt på er, för att du, Albert, är ju en röv av rang.
Ja.
Det är lite kul med sådana personer.
Ja, han var bra.
Mm. Och då är ju alla tillbaka och vi får se Teresa bli jätteupprörd också över att de har satt hennes barnbarn i serveringsrummet.
Ja, så kan man ju bara inte göra.
Nej, gud nej. Och Ethan gör en tre igen och är så här, nej men du är ingen rabbi eller någonting. Han bara, nej. It was me all the time.
Det känns lite Scooby-Doo här på slutet.
Tack! Ja! Och det är verkligen så här, Albert, jag skulle lyckas att inte vara för de jävla ungarna. Och det är ju verkligen så. Men sen får jag säga att hela mysteriet med de här, de ska ta ut, liksom gräva upp saker. De ser den här gengångaren. Villeman ska krypa in och sen ska de då så här, åh, nu ska vi lösa pusslet. Jag bara, det är jättefint att Villeman och Rafael och Taran får lösa det. Ja. Men krasset, Ethan hade kunnat lösa det själv. För han bara, åh, men jag förstår inte vad man gör. Man bara, man ska läsa det med ordning. Det här är inte svårt. Det är liksom, de tar det i exakta ordningen. Det är inte ens ett skiffer. Det är bara du tar dem i rätt ordning enligt ett redan färdigskrivet facit.
Ja, jag zonade ut lite där när det var dags att lösa det där. För att det kändes som att, ja, det här går ju bra.
Ja. Och det hade ju varit mer roligt om det var så här, nej, men om typ ville man komma på, fast det är ju inte så här. Man måste typ lägga isär dem och använda den här tavlan för att kunna knäcka koden i den första tavlan, och då blir det man tycker om den här ordningen. Nu blir det så otroligt uppenbart, så där känns det som Margit bara så här, jag orkar inte längre. Bara tryck på de jävla namnen.
Det här var alltså kanske hela syftet med Moseböckerna överhuvudtaget.
Mm, lite deprimerande.
Men det är ju jättefint när Daniel och Rafael får ett nytt hem.
Ja, och det löser ju också hela den här plotten med Teresa och Erling. För att den tycker jag var väldigt fin i den här boken. Att det var så här, ja, det är Teresa som måste ta första steget. Erling kan inte göra detta. Och hur båda slits med sina tankar. Men vill jag det här, vill jag inte det här? Och Erling säger, jag vill inte att även jag vill stå mig till ro. Och att de möts där, ska vi ta hand om barnen? Det tycker jag är väldigt, jag tycker det är fint, för att det är en sån otroligt bra lösning, för båda vill detta och båda vill ha varandra. Och jag bara, det var fint. Vad inte uppenbart det blev, för jag hade liksom tänkt att de kanske kommer gå på någon promenad och så kommer Erling falla ner och falla på knä, och jag bara, romantik, skjut mig. Och nu blir det så spontant och vackert.
Ja, plus att vi då får en belöning för att vi lärt känna Daniel och Rafael, för nu kommer de att vara med i historien i fortsättningen också.
Ja! Sen så kände jag väl att det blev lite grann så här, Therese och Erling bara, ja, vi ska ta hand om barnen. Ni får åka tillbaka till Therese och själva med Taran och Villeman.
Ja, och bekänten. Och ja. Bernt.
Nej, inte Bernt, Sigbert.
Ja, just det, för Edith skulle tillbaka, så då fick Sigbert följa med för att inte de skulle få ha det för roligt.
Precis. Men det, jag tycker det är en väldigt fin passage överlag. Och sen löser vi hela mysteriet med Vrinibör. Vi vet liksom att Daniels och Rafels föräldrar var riktiga korkade människor. Och det är så här, vi vet att det kommer att lösa, de kommer få sina straff. Ethan blev avtaget i godset, han blev lycklig och fick sin belöning för att ha hängt runt på världshus i flera år. Och vad har vi då kvar?
Tiril!
Ja, just det, jävla Tiril.
Tiril är borta.
Den lilla detaljen att deras mamma och dotter är borta och förmodligen kommer dö.
Just det, men hon har ju fått sällskap.
Av Heinrich Rose von Gera.
Ja, det gillar jag.
Ja, de har liksom någon slags boundad så här. Det är vi i den här misären.
Och här avslöjas det saker för Tiril som vi inte får veta.
Ja.
Det var ett intressant drag.
Väldigt intressant drag. Men det känns liksom också som att den sista delen i boken, för boken indelade i fyra delar, den sista delen som är på alltså typ 10 sidor, nej, knappt, ja, 10 sidor, och ungefär 5 av dem ägnas Tiril.
Ja.
Och det blir ju cliffhanger på cliffhanger här.
Ja, verkligen. Jag hade ju inte läst klart den här boken med god framförhållning. Så jag läste de sista bitarna i morse för min stackars dotter.
Oj.
Hon tyckte det var måttligt roligt, men hon var tvungen att äta frukost och var i närheten.
Så jag läste, så hon kunde inte fly helt enkelt.
Nej, men hon blev... Hon tyckte det var riktigt bra på slutet där.
Oj.
Och sen när det helt plötsligt slutade med kardinalens garde stramade tyglarna och väntade.
Ja.
Och så satt hon bara och tittade på mig och tyckte, men sen då? Ja, men det slutar, det är en cliffhanger. Hon bara, nej.
Och jag kan också tänka mig den här boken när häxmästaren gavs ut i liksom hyfsad liksom regelbunden takt, att det här var det jag fick. Jag måste vänta kanske 2-3 månader, ett halvår på nästa bok.
Mm. Alltså alla ni som kollar på nu är det inte 4 körsvänner, nu är det 20 gardister, men jag ger inte dem någon större chans att klara sig heller.
Nej, men de har fått order om att döda, ta saker. Och sen också av den andra cliffhangen, att herr Lorenzo har kommit till borgen där tidigare hos fången.
Ja, den var ju lite mindre värd.
Lite mindre värd, men fortfarande så här att det känns som att hade det inte varit för att de haft alla otroligt många andar och hjälpare, hade känt att nu börjar tiden rinna ut, nu får ni snabba på.
Hade det inte varit för att Lorenzo redan har framstått som en pajas, så hade det varit lite läskigt.
Den lilla detaljen, ja. Den lilla, lilla detaljen.
Ja, men det här bakhållet är jag ju inte jätteoroad över heller.
Nej, inte jag heller. Jag tror att de kommer klara sig hur bra som helst. Och framförallt, ja, men alltså, det finns ingenting som talar för dem. Det skulle vara ifall de har någon jävla magisk cirkel som han inte kan stiga över. Men annars är det ju helt naturväsen, så de bryr sig inte om magiregler heller.
Nej, så att stackars gardister, jag hoppas de inte dör.
Jag tror de kommer dö allihopa.
Nej, jag tror de kommer att bli bortskrämda eller något.
Ja.
Men kardinalen ligger ju riktigt risigt till. Han har ju verkligen placerat sig i ett dåligt läge.
Ja, verkligen.
Så att en gissning, eftersom jag inte alls kommer ihåg vad som händer, så tror jag att det här är Lorenzos chans att ta över. Att kardinalen, ja, går åt här.
Och det hade jag inte haft någonting emot faktiskt.
Nej, förutom att han är en ännu sämre skurk.
Ja, men å andra sidan, i valet mellan pest eller kolera, så ser jag inte att du kan bli bättre med någonting om kardinalen sitter kvar eller kardinalen försvinner. För det är så här, det är värdelösa personer oavsett.
Kardinalen kan ju en massa magi, och det kan inte Lorenzo. Men han misslyckas med sin magi hela tiden, så det kanske är lika bra att någon försöker lösa det på ett världsligt sätt istället.
Ja, alltså jag blir så besviken på kardinalen, för när han dök upp så kändes han ändå läskig och han kunde magi. Jag kände bara, men ja, och sen så bara, nej. Han kan ingenting. Det är så, som du säger, det är så Scooby-Doo över allting.
Mm, han är inte Tengelronde.
Nej, saknar Tengelronde.
Ja.
Mm, vem kunde tro det?
Ja, det är svårt att tro.
Men överlag, de värnlösa. Inte en mellanbok.
Nej.
Men vad är den?
Jag upptäckte just att vi faktiskt har en möjlighet att betygsätta böckerna på vårt forum som ni hittar på isfolket.se. Klicka på Sagan Isfolket forum. Går ni in på underforumet som heter
Häxmästaren?
Ja, det ligger under Margit Sandemo mer än bara Isfolket. Mm. Och där finns Häxmästaren. Där finns det betygstrådar för alla böcker. Så att nu tycker jag att ni ska gå in och betygsätta. För det är inte många som har gjort det.
Nej.
Betygsätta alla Häxmästaren-böcker. Så kan vi ha en diskussion om vilken bok som faktiskt är bäst.
Ja, och det kommer vi ta när alla böckerna, när vi har gått igenom hela Häxmästaren, så kommer vi ta den här diskussionen om vem som är bäst och inte. Och det finns också en massa andra poll. Det finns en poll vem ni tycker mest om i serien. Det finns en poll om vilken kvinna är bäst i Häxmästaren, vilken man är bäst. Det finns väldigt mycket. Det finns också en tråd jag hittade nu som heter Katrine, varför är hon med?
Finns det en tråd som heter, har ni glömt vilken bok som är vilken? Kolla här!
Ja. Det finns frågor, det finns hur mycket som helst. Det finns nya framsidor. Oj, en tråd för nya framsidor. De har varit nya framsidor med X-mässan. Detta var från 2010.
Det finns spoilers också i trådnamnen, så var försiktig.
Ja, men jag rekommenderar, vi kommer posta ut den här länken till forumet på vår Facebook-sida, Salamisfolket-podden. Men vi rekommenderar, gå in där, lämna era åsikter om pollen, engagera er i trådarna, för det här gör ju våra dagar lite bättre.
Ja, och jag har betygsatt den här boken på forumet, vilket jag inte hade gjort tidigare.
Det har inte jag gjort.
Jag gav den betyg 6 av 10.
Den får en 6 av mig också.
Rimligt. Oj!
Oj! Det var oväntat.
Ja, så är det.
Ja, om ni undrar vad vi ojar över, gå in och kolla på pollen om den värnlas, så får vi se vad det var som gav oss lite så här, vad är det som händer nu. Men sagt, vi kommer gå igenom allt detta när vi har gått igenom Häxmästaren. Och det är ju inte många böcker kvar, för till skillnad från Sagan om Isfolket är denna bara 15 böcker. Och det här var bok nummer 7.
Så nästa gång passerar vi halvvägsmärket.
Woho! Och boken heter Ritten mot väster.
Och vi har förstås frågat er vad ni tyckte om den här boken.
Ja, och frågorna vi ställde var: vad tyckte du om boken? Vilken är dina favoritögonblick? Och vilken är din favoritkaraktär? Och första svaret kommer från Magnus Vandraren som säger: jag tycker boken var rätt bra. Museet med Daniel och Rafael var bra. Favoritögonblick är när Dolg väcker upp Mori när alla tror att han är död. Favoritperson? Ja, det är prefekten som hjälper till att sätta dit den elaka godsherren. Och sist säger Magnus Vandraren att jag gillar Taran mer och mer. Hon påminner om några av isfolkets kvinnor. Mm. Stort tack!
Nästa svar kommer från Sinsev från Nor. Vad tycker du om boken? Gillar den överlag. Sympatiserar med Rafael och Daniel. Deras sideplot är intressant. Men man vet ju direkt hur det kommer att sluta. Konstigt är dock att Taran och Willemann tvingas äta i serveringsrummet eller köket. De är ju högre rang än värdfolket ju. Och är det inte den här boken som någon utger sig för att vara rabbi? Kom gärna med kabbala, men gubben kunde fått vara en riktig jude. Lite kul är dock att han blir upptäckt för att han äter fläskkött eller något dylikt. Fail! Sen så är det Mori som uppenbarligen skulle klara sig. Jag vill nästan att han ska dö. Bara för att det är så utdraget. Fånigaste ögonblicket är, citat, rörde hans fulländade läppar sig inte alls. Hans ansikte var elfenbensvitt, dött och absolut orörligt. Och mycket, mycket vackert. Synd att hans hustru Tiril inte ser honom nu, sa läromästaren. Att inte all världens folk ser honom. Skönare syn har jag aldrig sett. Och det här kom från sid 37. Creepy läromästare kollar in den döde Mori. Inte en rimlig reaktion. Att jag förknippar beskrivningen av Mori med porrsaxofon gör det inte bättre. Tiril blir torterad, men det känns aldrig som hon är permanent fara heller. Både djuret och Nidhugg är ju där. Favoritögonblick i boken? Daniel sitter och längtar efter sin bror. Favoritkaraktär? Rafael, som det är synd om. Och en poet in the making. Eller Heinrich Royce von Gera kanske. Jag gillar inte någon i den här boken och vidare. Taran, som jag gillar i senare böcker, är fortfarande jobbig här. Och andeskaran bör helst strykas helt.
Mm. Och nästa svar kom fröken Anna-Maria som säger: jag tycker inte boken är så värst bra. Det är lite för rörigt med bihistorien om Rafael och Daniel. Och om nu ett barn riskerar att avslöja föräldrar som skurkar och en tidigare gått över lik för att behålla sin förmögenhet, varför låter de honom ens leva? Och om ens barn och barnbarn råkar ut för den ena dödsfaren efter den andra, varför då tillåter de att följa med på farliga resor bara för du själv är uttråkad? Tycker det brister lite logik hos folk. Sen tycker det var ganska tråkigt att läsa Mors visselse i dödens väntrum. Bästa händelse, när Dolg väcker liv i sin pappa igen. Det var riktigt rörande. Favoritkaraktär, Dolg. Både ansvarstagande storebror och mystisk besvärjare i en och samma person.
Sen har vi fått ett svar från Silje Arngrimsdatter som säger: vad tyckte du om boken? Också en bra bok till trots att stora delar av den är lite sidospår. Men bra att också de mer vanliga karaktärerna får sin tid i rampljuset. Och bra att Therese och Erling till slut kommer på hur det är med deras känslor. Jag gillar humorn och förståelsen i blickarna Erling och Mori utväxlar. När det är klart för Mori att Erling och Teresa blir ett par.
Mm.
Favoritögonblick i boken. När Dolg väcker upp Mori, det är rörande. Nu när Margit inte är med oss längre är det lite extra intressant att läsa om Moris upplevelse i dödens förgård. Man får en aning om hur Margit själv tänker runt döden.
Det är inte jag tänkt på, nu blir jag jätterörd.
Ja, jag blir också jätterörd.
Hopp, okej. Fortsätt du, Dan.
Jag gillar introduktionen av Daniel. Margit kan verkligen introducera nya karaktärer på ett sätt som väcker både intresse och sympati. Favoritkaraktär Dolg eller Willemann, tror jag. Och Nero. Övrigt. Det är möjligt att ha någonting med tids- och behandlingar. Men jag undrar varför inte Tiril får veta att Erling och Mori överlevt när hon har djuret och Nidhugg hos sig. Och de verkar inte kunna prata med henne.
Nej, och de verkar inte kunna prata med resten av andeskaren heller. Det känns som att de är stationerade där, de kan inte flytta på sig.
Ja, men de har kunnat berätta att hon är, att de är hos henne.
Ja, men de verkar inte ha någon kontakt med resten av andeskaran.
Hmm?
Nej. Den är intressant, den får vi dyka djupare i.
Vi har också en reflektion från Rexy.
Ja, Rexy!
Hon har skrivit en reflektion över alla böcker i Häxmästaren. Så att på forumet kan ni även hitta då för bok nummer 1-6. Men nu tänker jag läsa upp vad hon skrev om den här boken. Den här boken inleds med en stor tacksam suck när de hinner fram precis när det behövs. Jag blir alltid rätt matt vid det här läget och behöver alltid ta en liten minut för att andas ut och vara tacksam för att en av mina favoriter får vara med vidare i berättelsen. När Mori och familjen väl kommer hem för att sen bege sig iväg för att rädda mamma Tiri, är jag spänd. Vad kommer det finnas i den här boken? På något sätt känner jag mig faktiskt en konstig kombination av jättenöjd och totalbesviken. Boken känns som utfyllnad på något vis. På samma sätt är jag otroligt glad över att så här, världsliga problem kan drabba vår älskade häxmästarfamilj så där rakt upp och ner. Nu pratar vi om en överklassfamilj där barnen uppfostras enligt sin tid. Ni ska inte synas, ni ska inte kännas av, ni ska bara hålla tyst och bli vuxna, typ. Men att lågadel skulle ens tänka tanken att behandla en hertiginnas barnbarn på så vis att de får äta i typ serveringsrummet istället för i matsalsbordet. Jag ryser. Nåväl. Själva berättelsen om godsets barn som först är ett men visar sig vara två är rörande. Att Dolg väljer att komma tillbaka gillar jag med. Och de befriar den till... Och när de befriar den tillfångatagna får mig att fälla en liten tår. Men hur kan de inbilla sig att hans familj bara utan vidare skulle ta emot honom med öppna armar? Jag kan inte riktigt förstå att de två som vaktade skulle ta på sig skulden för att grabben måste sitta kedjad i ett rum. Då får jag inte riktigt att hänga ihop. Jag blir fylld av skadeglädje när allt rullas upp och godsherrens mordiska historia rullas fram. Samt att Erling och Teresa mer eller mindre beslutar sig för att gifta sig. Det var på tiden. Och ta till sig barnen. Allt var så mycket lättare så. De som ville sköta om barn och kunde ta dem till sig. Inget ansök och få avslag på grund av att man tagit två Cipralex för 20 år sedan gris. Det gillas. Jag gillar även att Margit nosar lite på den judiska magiska läran som förnekas så ofta överallt. Men på samma tid som jag är glad över det särskilt världsliga lilla mysteriet som barnen får uppleva, äntligen lite kul för dem med, känner mig lite grann besviken över den här boken. Jag vet inte riktigt varför. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Men jag kanske väntar mig för mycket av hela serien. Att varje bok är bättre än den förra är en omöjlighet och jag får bara svälja att den här boken inte osar mystik och skrämsel.
Mm, tack så jättemycket Rexy, och vi kommer ju fortsätta läsa upp hennes recensioner i varje avsnitt från nu.
Ja, och jag kom på en till sak om boken som jag tänkte nämna som bara kändes märklig. Och det var just när Teresa och Erling omfamnar varandra. Så blir det så här, hans instinkt var att beskydda henne. Och hennes instinkt var att söka skydd hos honom.
Blä.
Ja.
Blä.
Ja. Det hade kunnat...
Det hade kunnat skrivas lite bättre. Alltså det hade kunnat göras lite bättre. För nu blir bara så här, orkar inte.
Ja, det blev så här... jättestereotypiska könsroller helt plötsligt.
Ja, tack, det blir så här, åh, jag är en svag kvinna, jag är en stark man. Och jag bara, men snark, 1700-talet ringde och tyckte att ni var bättre än så här.
Ja, båda är ju starka personer.
Ja, och de har ju dragits till varandra för att de är starka personer och de är. Så jag bara, ska ni börja falla i könsrollerna nu?
Och det här kanske är bokens ålder som märks, den är från 92.
Ja, fast jag sväljer inte det, för Margit är duktig på det här ändå.
Ja, men jag tycker nog att hon är väldigt duktig för sin tid, men hon kan falla i fällor ibland.
Det är sant. Åh, gud. Men det gör mig lite trött.
Ja. Skulle jag titta efter iTunes-recensioner kanske?
Ja.
Det här är ju verkligen den podd jag gör. Jag gör ju 9 poddar, men ingen har så högt betyg på iTunes som den här. Så tack så fantastiskt mycket för det.
Det är vi jätteglada över. Det är liksom det som jag är lite extra glad när vi faktiskt sitter och poddar, att veta att ni tycker om det vi gör.
Vi har inga nya iTunes-recensioner. Vi behöver iTunes-recensioner. Vi kommer att läsa dem i podden. Gå in på iTunes och ge oss en recension om ni lyssnar på en Apple-enhet.
Sen kan jag också säga att vi finns ju numera på Spotify. Och Vi blir jätteglada om ni så mycket som ni kan sprider kunskapen om att det faktiskt finns. Skicka Spotify-länken till alla era vänner som läser Margit Sandemos böcker och be att de lyssnar på oss, så blir vi jätteglada. Det har aldrig varit enklare faktiskt.
Nej.
Ja.
Det var de värnlösa.
Men vi ska tacka några människor också som inte är så värnlösa. Och Det är alla våra kära Patreons.
Åh, tack. Sponsorer.
Vi har ju en Patreon. Och vad är det, Dan?
Det är ett sätt att crowdfunda poddar och saker med återkommande innehåll. Lite som Kickstarter, men för någonting som pågår, som den här podden. Så att ni går in på patreon.com, söker på Isfolket, hittar Sagan om Isfolket-podden. Och där kan ni välja en summa ni donerar per avsnitt vi faktiskt gör. Så att när vi inte gör några avsnitt så dras inga pengar. Pengarna dras månaden efter, så att det kan verka konstigt ibland, men det beror på det. Och ja, en rimlig summa kanske är $2 per avsnitt. Om vi kommer upp till $100 och vi är inte långt ifrån, så kommer vi fortsätta med Ljusets rike efter Häxmästaren och efter några mellanavsnitt där vi ska prata om ja, bästa boken och vad vi nu kan hitta på.
Mm. Vi är uppe i $85 per avsnitt, så sprid gärna podden till dem som ni känner, och om de tycker det är bra läsning, be att de går in på vår Patreon. Länken finns på vår Facebook-sida.
Vi behöver alltså 8 personer till som lyssnar på den här podden och vill donera $2 per avsnitt. Och det tror jag vi ska göra, för då får vi göra Ljusets rike. Jaha!
Åh, ja.
Ja, vet du vad jag tänkte på i den här boken förresten?
Nej.
De pratar om ljuset. De ska komma till ljuset. Man kommer till ljuset när man dör. Ah, vad heter nästa serie? Ljusets rike.
Jag var rädd att jag skulle snappa upp på det där. Jag bara, hoppas inte de snappar upp på detta, för jag orkar inte. Ah, gud.
20 gånger ska du sitta och prata med mig om ljusets rike. Det kommer bli så underbart.
Jag kommer behöva så mycket gosedjur för att hantera den serien.
Ja, det kanske förekommer gosedjur i den serien också.
Åh, gud, nej, jag vill inte. Åh, nej. Men vi ska tacka våra kära patrons, för vi älskar er för att ni sponsrar oss. Och oavsett vad jag tycker om musik, så är jag så glad för att ni faktiskt uppskattar vad vi gör. Så tack till Aidan L. Rydhammer, Alba Lundström Ramirez, Kim Andersson Sköld, Desiree Lindmark, Elin Lindqvist, Eva Martinsson, Glasögontönten, Hanna Eriksson, Hanna Naversjö, Ingrid Johansson, Yes, Julia Mason, Karin Källström, Kristina Hedgren, Magnus Rask, Maria Andersson, Maria Samuelsson, Marta Vio, Martina Roll, Medein, Mona Elisabeth Austad, Monica Nyhus, Mystika Ferry, Petronella Thorén, Solveig Gudnadottir och Vierge Hard. Tack så jättemycket för att ni ser till att varje avsnitt faktiskt blir en underbar resa.
Och jag måste påpeka och tacka lite extra, för det här gör verkligen skillnad för oss. För i mitt fall så är jag ju egenföretag och lever på poddar sedan juli 2015. Och alla sådana här tillskott är otroligt värdefulla. Jag rekommenderar ingen att försöka leva på poddar, men det gör skillnad. Och vad Anna sysslar med är nog bara Anna som vet. Men du är egenföretagare och har ett lapptäcke av olika sysselsättningar.
Ja, jag har i dagsläget, nu ska vi se här, 1, 2, 3. Jag har 3 eller 4 jobb beroende på om man räknar. Och jag ska nog landa tillbaka i att jag vill göra det som gör mig lycklig när det gäller jobb. Jag gör bara det som jag tycker är roligt och det som ger mig mycket saker. Många av dem har att göra med spelkultur. Jag jobbar bland annat med e-sport, jag jobbar bland annat med att koordinera event för science fiction-bokhandeln. Och det här är ett av mina jobb, så att göra poddar nu är faktiskt någonting jag avsätter tid för.
Mm.
Så att för mig betyder det otroligt mycket också att ni sponsrar, så jag kan faktiskt lägga den tiden med gott samvete. För det gör att jag slipper ta de här extra jobben för att faktiskt kunna prioritera på podden.
Ja, det är fantastiskt imponerande allt du gör. Jag är, oj.
Och jag rekommenderar ingen att göra som jag gör. Alltså, Dan, vi är ju sämst på det här. Vi har båda det vi älskar, men vi vill inte rekommendera någon att göra det.
Nej, vi jagar våra drömmar för att vi är obotliga drömmare. Men ja, det är ingenting man blir rik på, om vi säger så.
Gud nej, men vi har ju väldigt kul på vägen, eller hur?
Det har vi ju. Och jag vill ju hemskt att vi ska podda mera, så att jag hoppas att vi får utrymme för det.
Ja, för vi har ju en annan podd också. Du pratade, nämnde den innan, Dan. Den heter Hard Nerd Café.
Yes.
Och den är uppe och börjat rulla nu igen. Vi förhoppas komma ut med ett avsnitt i månaden. Och om ni vill lyssna på oss mer, så gå jättegärna och lyssna på oss. Och där har vi också en Patreon.
Yes.
Mm. Så gå gärna in på vår Facebook-sida Hard Nerd Café, gå in, lyssna på oss. Tycker ni om den, så sponsra oss gärna, för då kan jag lägga mer tid på det. Och då kan jag också lägga mer tid på Isfolkspodden.
Och vi lägger i lite nya växlar här på poddandet, så att ni kommer kanske märka andra förändringar snart. Eller ni kanske redan märkt dem, men det kan vi återkomma till.
Precis. Var det en cliffhanger, Dan?
Ja!
Oh, vi älskar cliffhangers.
Ja, vi gör ju det.
Ja. Så, men tills nästa gång när vi ska börja rida mot väster, vad kan vi hitta mer av dig, Dan?
Ja, vad ska jag nämna idag? Jag kan, det senaste podden jag släppt ett avsnitt av faktiskt min äldsta podd, Fan of History, min historiepodd där vi går igenom världshistorien från år 1000 före Kristus och framåt på engelska. Och den gör jag tillsammans med Bernie Małpolski som är en utbildad historiker. Det var ju, grejen var ju att det var Fan of History, att det var folk som satt och pratade historia som inte hade någon formell utbildning. Men det har han. Och nu har det blivit lite fart på den också, så att den kommer ut relativt regelbundet. Och vi har precis avslutat 680-talet före Kristus. Där vi hela avsnittet var i Kina.
Åh, Kina är så bra! Ja!
Mm. Det är svårt att skilja på vad som är legend och verklighet i Kina. Och Bernie och jag har lite olika åsikter där, så att det blev lite mytiskt kan man säga i förra avsnittet. Men det finns solida fakta också.
Gud vad spännande, ska jag lyssna på. Kina är ett av mina specialintressen också.
Ja, det är en period man inte vet så här jättemycket om, men just 680-talet fanns det information om.
Spännande.
Yes, var kan lyssnarna hitta mer av dig?
Jag finns på Twitter som annonseras, och där rekommenderar jag att följa mig på, för där får ni dels anekdoter från alla mina jobb nu för tiden och även massa andra grejer jag tycker är spännande. Sen så finns jag framför allt på Facebook. Jag har en Facebook-sida som heter Setsunaseras. Den är offentlig, där postar jag upp alla mina blogginlägg, mina YouTube-klipp från min YouTube-kanal, intressanta länkar, diskussionsgrejer, artiklar jag skrivit. Jag rekommenderar jättegärna att ni går in och följer mig där. Och jag har ju även en blogg som sagt, sunaseras.blogspot.se, och där får ni gärna gå in och läsa och se vad jag gör. Där postar jag allt ifrån analyser till vad som har hänt i mitt liv. Jag tror det var allt.
Ja, jag måste också nämna Twitter Dan Horning, Facebook Dan Horning författare och poddare där, och alla mina poddar har en egen Facebook-sida också. Men det viktiga idag är att följa mig på Instagram. Dan Horning finns bara en på Instagram. För nu har jag en intensiv tävling med Josefin Molén som jag gör mördarpodden med om vem som har flest följare på Instagram.
Okej, hur många följare har du? Ska jag ge mig den här tävlingen också?
Jag tror jag har 1600 idag.
Okej, jag tänker att jag ska gå in på den tävlingen.
Men Josefin har 1800.
What?
Så jag behöver hjälp. In och följ mig. Följ inte Josefin.
In och följ Dan. Och ni kan också följa mig på samma. För jag finns också på Instagram. Och min Instagram är öppen. Setsunaseras.
Ja.
Men jag är inte med i den här tävlingen. För jag spelar inte ens samma liga.
Följ Anna.
Ja, följ Dan. Woho!
Ja, vad heter nästa bok?
Nästa bok heter Ritten mot väster. Och då ska vi kanske få ett slut på den här sagan. Kommer Tyrell överleva eller inte? Vad händer med cliffhangen? Hur mycket övertag kan 20 andar ha mot några gardister?
Ja, stackars gardisterna. Jag vill skicka ett extra tack till Alba Lundström Ramirez som ju faktiskt har skänkt mig hela häxmästarserien.
Oj, det var generöst.
Ja, som hon hittade på någon så här bytesgrej. Så att jag fick hela serien Häxmästaren när jag bad om det innan, eftersom jag hade förlorat den i min skilsmässa. Så att, tack så mycket Alba, och tack för fanficken.
Jättetack. Så tills vi ses igen får ni ha det så bra. Hej då!
Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.